Du, en av oss, av Vera Efron, inläst av Johanna Malm för Saga. Prolog. Det blåste kraftigt från Mälaren och det var fuktigt i luften. Trots gatlyktornas starka belysning kändes det ändå mörkt och tungt i Kungsträdgården. Vindbyarna drog den tunna vita skarfen som Erika lagt runt halsen, som om den tog stryptag på henne. Hon lättade på den med en darrande hand klädd i en svart läderhandske och andades ut. Det blev svårare och svårare för henne att ta den dagliga kvällspromenaden. Hennes långa, smala ben, som hon varit så stolt över hela sitt liv, började svika henne på sistone. Ibland kände hon en stickande smärta i hjärtat och fick också svårt att andas. Då var hon tvungen att sätta sig på en parkbänk och vila. För varje dag tog kvällsrundan längre och längre tid och pauserna kom oftare och oftare. Ändå var hon ovanligt pigg för sin ålder. Hon fyllde 85 år i våras och kunde klara sig hemma på egen hand. Det var kanske de långa dagliga promenaderna som höll henne i form. Hon tyckte om att gå på Stockholms små och stora gator, titta i dekorerade skyltfönster och fantisera om olika festkläder. Kläder var hennes passion. Hon blev fascinerad av de vackra klänningarna som hon såg den första dagen hon anlände till Stockholm i januari, den mörka och kalla vintern 1942, och var det än idag. Aldrig tidigare hade hon kunnat se såna eleganta klänningar av tunn chiffong någonstans, varken i Berlin eller Oslo. Då, när Tyskland redan låg i krig med hela Europa, kunde man inte ens drömma om att klä sig festligt, inte ens till konserter eller opera som hon tyckte om att gå och lyssna på. Här i Stockholm var det inte alls förbjudet, tvärtom. Man hängde ut de sensuella, urringade, tunna klänningarna till allas beskådan och njutning. Erika passerade NK men stannade inte som hon brukade vid något av skyltfönstren. Hon mådde inte bra idag. Kanske för att vädret var disigt och tråkigt som det bara kunde bli i slutet av november, eller för att det var ovanligt mörkt. Inte en solstråle kunde tränga igenom de blytunga moln som svepte in stan under hela dagen och som inte ville släppa den ur sitt grepp ens på kvällen. Den dystra novemberstämningen förstärktes av de många poliseskorter som fyllde Östermalms gator och patrullerande ordningsvakter till häst. Det kändes otäckt för Erika att gå sin dagliga runda idag, men hon ville inte bryta sina rutiner som hon haft i över 20 år. Ordning och reda skulle det vara. I allt. I garderoben, i pappren som hon samlade i sitt hemarkiv och självklart i köket, där varje redskap hade sin egen plats. Hennes framlidne man hade ofta skämtat om att den tyska förkärleken för ordning inte gick att späda ut med den svenska oredan som han haft med sig i hemmet. Hon log för sig själv när hon tänkte på sin snälle man och fortsatte långsamt gå mot vattnet. Han var en varmhjärtad svensk, inte precis den Gösta Berling hon drömde om när hon som 16-åring läste svenska på egen hand. Och inte lika stilig som Teddy. Erika suckade när hon tänkte på Teddy. Han var hennes Gösta Berling, hennes passionerade kärlek, hennes ouppnåeliga ledstjärna i alla år. Vinden rufsade till hennes hår som hon lagt i en ordentlig knut innan promenaden, men hon brydde sig inte om det. Hon var försjunken i sina gamla minnen. Det enda som fanns kvar för henne efter att först Teddy och sen hennes man gått bort för snart 15 år sedan. Vid Kungsträdgården blev det stopp. Den öppna platsen var omringad av poliser som blockerade de små tvärgångarna över torget och hon var tvungen att gå runt det. Den för henne långa omvägen var tröttande. Hon blev så svag i benen att hon sjönk ner på en bänk som stod vid utkanten av torget och blundade. Det stickande onda i hjärtat gick över i en hårt pressande tyngd över bröstet och hon fick panik. Hon vände sig om för att ropa på hjälp, men till sin fasa såg hon att hon började omringas av en stor skara unga människor som höll på att fylla torget. De strömmade till från olika håll, från de små tvärgatorna, från ingenstans i mörkret. Flest kom från den upplysta allén och marscherade fram mot bronsstatyn av Karl XII som stod med en hand pekande mot havet. De bar fanor och skrek slagord som hon hade svårt att urskilja i tutandet från bilar som följde demonstranternas rop från den trafikerade gatan i närheten. När de kom närmare kunde Erika allt tydligare höra ropen: "Judar, bort från vårt land, bort med judarna!" Erika slöt ögonen och rös. Smärtan kring hjärtat blev outhärdlig. Hon tog av den vita skarfen från halsen och lättade på knappen som satt under kappkragen. Det blev lättare att andas för ett ögonblick. Hon försökte resa sig från bänken men blev yr i huvudet och ramlade nästan. Allt hon såg började flytta på sig och anta konstiga, suddiga konturer. För att övervinna sin yrsel försökte hon fästa blicken vid Karl den XII:s pekande hand och koncentrera sig på den. Det lyckades för ett ögonblick och hon tog ett djupt andetag. Det vore kanske bättre att vända hem, tänkte Erika. Hon försökte ta ett steg framåt med blicken på Karl den XII:s hand som hjälpande stöd, men benen blev som två granitstolpar och lydde henne inte längre. Unga män i svarta jackor fanns nu överallt. De knuffade henne från sidorna, nästan trampade på hennes fötter medan de försökte ta sig förbi henne. De ville komma närmare statyn, men hon stod i vägen. Hon försökte ta sig därifrån, men kunde inte. Yrseln tilltog, blodet började pulsera i tinningarna och hon kände att hon var på väg att svimma. "Hjälp!" viskade hon med bleka läppar, men ingen hörde henne. Skaran skanderade sina slagord och brydde sig inte om henne. Erika tappade balansen igen när en ung man knuffade henne i ryggen. Hon tog blicken från Karl den XII:s hand för en kort stund, som kanske inte varade mer än en millisekund, men när hon tittade upp på bronsfiguren igen förvandlades den till en människa och med fasa kände hon igen honom. "Judar, bort från vårt land, bort med judarna!"